Nå, är du ett får eller är du en get? Det var frågan jag skulle ställa. Och utifrån texten jag nyss läste så kan man känna att det är väl kanske en ganska viktig fråga. Så här i elfte timmen, eller hur man brukar säga. När man som församling följer kyrkoåret som vi nu har gjort sedan vi blev klara med Markusåret i påskas. Och vi kommer förmodligen följa kyrkoåret den närmaste tiden också. Om inte jag får något annat infall. Förslag tagits tacksamt emot. Men om man följer kyrkoåret så kan det ju vara bra ibland att stanna upp. Och reflektera över var befinner vi oss i kyrkoåret. Vi har ju precis tagit oss igenom den långa trefaldighetstiden. Som behandlar mycket om av Jesu undervisning på olika sätt. En hel del intressanta teman. Intressanta, kanske en del svåra texter också. Men när det kommer till liksom kyrkoårets större rörelser och tematik så kan jag tycka att trefaldighetstiden är lite tråkig. Det liksom händer inte så mycket spännande där. Det är inte så stora rörelser. Åtminstone om man tänker på det som en del av kyrkoåret. Idag är det dock en helt annan spänning i det. Det är ju domsöndagen. Den allra sista söndagen på kyrkoåret innan vi påbörjar ett nytt kyrkoår nästa söndag då det är första advent. Och sen följer en rörelse ända fram till pingst där trefaldighetstiden tar vid igen. Och jag skulle vilja uppmuntra dig lite att följa kyrkoåret lite noggrannare tid den här gången. Jag kommer påminna om det nästa söndag också. Bara liksom att man följer de här temana i kyrkoåret så finns det mycket att upptäcka och lära sig. Och ganska mycket att uppleva också, själsligt och andligt. Då det svänger i kyrkoåret från julens glädje. Första advents förväntan, julens glädje. Man tar sig ner i fastan där det är tungt, svårt och mörkt. Som bottnar i långfredagen och sen blir det påskens uppståndelse. Och följer man med i de här rörelserna så kan man uppleva dessa högtider än starkare och än djupare. Det är ganska intressant tycker jag att både den första söndagen och den sista söndagen på kyrkoåret handlar om Jesu ankomst. På första advent så är det ju ett rop om en längtan att Messias, frälsaren, ska komma till oss i det lilla barnet. Och idag på domsöndagen handlar det om Jesu återkomst i full härlighet. Där han fullbordar sitt verk. Med oss och i oss. Men nu åter till frågan. Är du ett får eller är du en get? Det är faktiskt en lika bra fråga idag som för 2000 år sedan. Och men kanske lika förvirrande. Eller inte. I texten står det att människorna ska skiljas som herden skiljer fåren från getterna. Ett av de mer intressantare områden inom Bibel, den moderna bibelforskningen tycker jag är att ta reda på hur de första läsarna förstod texten egentligen. Ofta finns det massa olika små markörer i texterna som vi ofta missar för att vi inte känner till den kulturen fullt ut. En massa markörer som vi skulle göra att vi begriper texten på ett annat sätt eller kanske på ett bättre sätt. Det var till exempel inte ovanligt att herdar hade får och getter blandat och vallade dem. Men när kvällen kom så skilde man dem åt. Och det var inte så jättesvårt från herde för att får och getter kan se ganska olika ut. Även när det är mörkt. De hade inte direkt några ficklampor att lysa på dem med. Men de lyckades skilja dem åt. Och det blev som en symbol i den här texten för människosonens, alltså Jesus allvetande. Det är inte svårt för Jesus att skilja fåren från getterna. Det är vad de första läsarna hör. Att Jesus är allvetande och ser tydligt och klart vilka som är får och getter. Om då folket moraliskt är som får och getter för honom, så innebär det att han inte har någon svårighet att göra urskiljning på detta. Varpå vi då kan också lita på att den kommer vara rättvis. Eller hur? Det man inte har lyckats hitta i den moderna bibelforskningen är några historiska belägg överhuvudtaget på att getter kulturellt skulle vara en symbol för orättfärdighet. Och får skulle vara rättfärdigt. Det är någonting helt nytt. Och vad säger det oss då? Jo, att det är även nytt när åhörarna, de första lyssnarna, hör detta. De blir lika överraskade och oförstående varför just denna uppdelning av får och getter. Vad betyder det? Och vi ser också i texten att de är förvånade. De begriper inte riktigt vad det handlar om. De svarar ju Jesus, vadå? När såg vi dig hungrig? När såg vi dig törstig och hemlös och så vidare? De verkar inte vara medvetna om de är en får, ett får eller en get. De verkar inte vara medvetna om de har handlat rätt eller fel. Det framgår ju dock ganska tydligt av Jesus förklaring, vilket som anses vara det rättfärdiga och det orättfärdiga. Och det är väl inte en orimlig förklaring heller, att det är mer rättfärdigt att ge någon som är hungrig mat än att inte göra det. Och att klä någon som fryser än att låta bli. Det är ganska logiskt. Och Jesus, han målar upp då den här stora rättegångsscenen där han själv i olika epitet och titlar agerar domare. Det är människosonen, är kungen, en anspelning på att vara Messias. Han pratar om sin fader och antyder sig vara Guds son. Vilket är ganska kontroversiellt att göra vid den här tiden. Och det leder ofta till korsfästelse till exempel. Men i den här rättegången som han målar upp, där inga åklagare eller försvarsanföranden behövs, inga bevis läggs fram. Domaren har redan bilden klar för sig. Men i denna rättegången kommer domen för de rätt eller orätter som har begåtts. Och nu börjar det bli intressant på riktigt, tycker jag. För när Jesus börjar benämna dessa orätter, eller synder kan vi ju faktiskt kalla dem, så är det bara så kallade underlåtelsesynder han nämner. Och ingenting som folket faktiskt har gjort. Det är som när jag var yngre och hörde mammas röst, Fredrik. Och jag svarade, vad har jag nu gjort? Och mammas svar var i stort sett alltid, och i samma som du svarade, Palmis, det är aldrig vad du har gjort, det är vad du inte har gjort som är problemet. Och då hade jag väl glömt att göra någon syssla eller något sånt där som jag skulle göra. Det är likadant med dessa underlåtelsesynder. Det kommer ingen syndakatalog från Jesus på den här domens dag. Med olika förbud och hur folket har handlat fel och gjort saker som var fel. Det är vad de inte har gjort som är felet. Och vad värre är, de verkar inte ens vara medvetna om att de har gjort fel. De har ju inte brutit mot några förbud. Men de har missat att leva efter det enda budet. Det enda bud som Jesus ger dem. Nämligen att de ska älska varandra. Med allt vad det innebär. Temat är ju idag Kristi återkomst. Och som jag sa innan, så är den här texten en del av Jesu eskatologiska tal. Det vill säga hans tal om tidens slut. Och i den här texten så ryms det två olika såna här eskatologiska perspektiv på Jesu återkomst. Det är dels den här klassiska bilden vi har av återkomsten, där det målas upp att Jesus ska komma på himmelens skyar och sådär. Det kanske är möjligtvis ett bildspråk. Men den här yttersta återkomsten vid tidens slut. Men Jesus ger också i texten och i den här berättelsen ett så kallat realeskatologiskt perspektiv. Som är lite lättare att förhålla sig till. På sätt och vis i alla fall. Det vill säga där Jesu återkomst är ständigt. Den sker hela tiden i oss människor. Och när han säger att det vi gör eller inte gör gentemot de minsta, det gör vi också mot Jesus. För han är där. Han har återkommit i oss. Det är det realeskatologiska perspektivet som vi lever med i vardagen när vi lever våra liv. Till exempel när vi pratar om att vi ska ta emot Jesus, eller när kören sjunger Jesus is right here now. När vi ber Jesus om närvaro för beskydd, tröst eller gemenskap. Det är också en del av vad Kristi återkomst handlar om. Jesus försvann inte från oss den där dagen på Kristi himmelfärd och var försvunnen för evigt sen, fram till den yttersta återkomsten. Nej, Jesus kommer åter varje dag till oss. Därför blir också domen ett ständigt pågående om huruvida vi lyckas hålla kärleksbudet eller inte och se dessa våra minsta. Så vilka är de då, dessa våra minsta? Jo, Jesus definierar ju dem ganska tydligt i sig själv när han beskriver hur han var hungrig och törstig, hemlös, naken, sjuk och i fängelse. Man kan ju säga att det är de mest utsatta i vårt samhälle som är våra minsta. Men det är inte bara dem. Det är inte bara de som uppfyller de här kriterierna rent fysiskt. Jesus talar ju ofta om de hungrande och de törstande och de fångna och de blinda på ett mer själsligt eller andligt plan också. Och då spelar det ingen roll hur mycket kläder, hur mycket mat, pengar eller hur fysiskt frisk man är heller. Det handlar inte bara om att ge saker till varandra rent materiellt. Det handlar också om att se varandra och bära varandra i tider som är svåra. Att inte överge en vän som är i nöd. Texten passar också väl in i vår tid idag här i Sverige. Ordet för hemlös i den grekiska texten, det står xenon, betyder också främling eller invandrare. Och enligt gammaltestamentlig lag som Jesus och hans åhörare lever i, så var just främlingen och invandraren i ett särskilt fokus för andras omsorg och för folkets omsorg. Det fanns ett tydligt uppdrag i lagen att ha omsorg om främlingen och invandraren. Frågan är var vi hamnar i Sverige då. Är Sveriges land ett enda stort får eller en enda stor get? Visserligen, vi tar emot många i Sverige och hjälper. Men hur behandlar vi våra främlingar, våra nysvenskar, våra invandrare många gånger? Och så är det väl egentligen med oss allihop. Texten antyder ju att det skulle vara lätt för människosonen att göra uppdelningen. Men jag undrar, hur kan det vara det egentligen? Jag vet att jag är både får och get. Vi pratade om det med barnen här, om att vi gör alla saker alltid som är både bra och dåliga. Kanske varje dag. Visst, jag hjälper folk och så, försöker. Men jag har gått förbi många. Förmodligen fler än vad jag har hjälpt i mitt liv. Många jag har gått förbi som behöver hjälp fast jag har sett dem. Jag missar att möta och hjälpa Jesus i stort sett varje dag. Samtidigt som jag också kanske gör det andra gånger. Hur ska vi förstå detta egentligen då? Poängen som Jesus gör i den här domstolsscenen är att varken fåren eller getterna verkar vara medvetna om när de har gjort rätt eller inte. Inte på förhand så att säga. Berättelsen vill säga att det går inte medvetet att förtjäna frälsningen. Att förtjäna den friande domen. Genom att aktivt göra goda gärningar. Det är inte så vi förtjänar den. Snarare så uppmuntrar evangeliet till att leva ett förvandlat liv med Gud. Med Gud i Kristus, som i sig leder till att vi får en karaktär som gör det goda. Även när vi inte själva tänker på det. Även när vi inte handlar i det av egen kraft aktivt. Utan det förvandlar oss till de goda människorna som vi vill vara. Det förvandlar oss till får. På så sätt så menar Jesus att vi kan inte förtjäna frälsningen. Men vi kan inordna våra liv så att vi lever i enlighet med den. Och visst missar vi målet ständigt. Och hur ska Jesus kunna räkna? Är det så att det ställs på en våg att det är, om man har gjort fler goda saker än dåliga? Jag tror inte det. Jag tror inte det är så det går till. Jag tror det är det som är själva poängen med den här realeskatologin. Att den vävs också in i det slutliga återkomstperspektivet också. Att varje dag är ny. Varje dag är en ny chans att ta emot Jesus. Att möta Jesus i din medmänniska. Och känner du som jag gör ibland att jag borde göra lite mer för andra. Jag borde göra mer för dem som behöver hjälp. Jag kan känna så ganska ofta. Men att man får liksom inte riktigt till det. Det är så mycket annat som kommer emellan. Jag tror att lösningen ligger i att sluta krampa över det hela och försöka så himla mycket. Jag tror att lösningen ligger mer i det här att inordna sitt liv i frälsningens väg. Lösningen ligger mer att leva mer och mer i gemenskap med Gud. Inte krampa vad vi behöver göra, utan söka Gud. Söka Jesus i bön, i Bibel, i lovsång, i gemenskap, i församlingen, tillsammans med andra. Att leva och andas Kristus. Så för då kommer livet och våran karaktär att förvandlas. Det kommer bli fyllt av hans kärlek och det leder till ett förvandlat liv i kärlek till andra. Då vi liksom av oss själva blir. Jag tänker på de här väldigt, väldigt goda förebilderna. Vi har de katolska helgonen, Moder Teresa och ja, ni kan ju komma på hur många namn som helst. Att man blir en god människa, det är ingenting man bara är så där, utan man lever i gemenskap med Gud. Så kan vår karaktär och vårt liv förvandlas. Inte på något slags magiskt vis eller sådär att Gud gör sådär, nu är du en god människa. Utan lite mer som den klassiska devisen. Man blir som man umgås helt enkelt. Eller om vi skulle haft nattvard idag skulle jag kanske till och med drista mig till att säga man blir vad man äter. Men sök Gud. Sök Kristus. Sök Jesus. Så får du också uppleva hans återkomst i världen. Redan idag. Genom dig själv. Amen.